came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and that he was a she. She says he, babe. Take a walk on the wild side.
Said he, babe. Take a walk on the wild side. And the colored girls go to do 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 do.
Little Joe never once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is no place where they said he'd be. Take a walk on the wild side. I said, hey, Joe, take a walk on the wild side.
Det är ju vackert. Anders, vad har du gjort egentligen? Eller har vi verkligen ställt oss i en studio och spelat in det här mästerverket som vi ändå får säga att
det är? Det var ju en sömnlös natt igen här och det var stötte på den här tjänsten. Och kände att nu måste vi ju bara komma. Vi har ju pratat om det här förut om att vi skulle sjunga lite igen.
Ja, men det var precis, men, ja, exakt. Hon var ju jätteintresserad av det. Så att, men nu verkar det komma verktyg på det här. Vad var det här för verktyg?
Ja, vad var det? Det hette nu igen. Det har jag inte i huvudet. Det kanske ni har i huvudet.
Nej.
Nej. Det trodde jag du skulle veta.
Ja, herregud. I vilket fall som helst så är det ju så att man kan klona en röst, precis som man kan göra hos Eleven Labs. Och jag klonade ju mig och er, naturligtvis. Sen laddar man upp en länk till en YouTube-video, förslagsvis en musikvideo.
Voicify.
Voicify, precis så heter den. Och så processar den lite grann, extraherar rösten och så får du tillbaka ett ljudspår. Ett röstspår och ett mixspår. Och då kunde jag lite elegant klona oss alla tre på det här ljudspåret. Och klippa ihop oss i GarageBand så vi fick lite gemensam sång istället för bara en och en.
Ja, det har ju påminnligen haglat in förfrågningar nu att vi ska lägga upp den här på Spotify. Så vi får väl se om vi... Nej, det har det inte. Och jag tror inte att vi ska gå den vägen om jag ska med. Jag skrattade högt när jag fick satte kaffet i halsen någon morgon här. Ja, vad var det? Ja, det var en morgon för då hade jag suttit uppe på natten och gjort det där. Ja. Du testade också med lite andra. Det var alltid från Freestyler till...
I Will Always Love You med Maria Carey. Det var väl lite över
testa gränserna sådär. Ja, precis. Men jag tror att
Boom Punk var inte heller sådär superbra på.
Nej, precis. Jättekul. Och det känns som att den här typen av verktyg nu börjar ju nå ut. Jag tycker man ser mer och mer i sociala medier att den här typen av verktyg börjar liksom användas och upptäckas och man börjar hitta olika typer av liksom, användningsområden för det här. Voicify sa du att det här hette, Fredrik, då va?
Mm.
Ett annat verktyg som det har pratats väldigt mycket om i veckan som har varit är ju Heidgen. Vi har ju haft lite span på Heidgen tidigare. Det är ju en programvara för att generera egentligen den här typen som vi ser avatarerna. Någon står och pratar in i kameran och sen byta ut sig mot, det kan ju vara något helt konstgjort eller animerad figur. Eller att man som nu då kan ladda upp sig själv och byta ut språket man pratar till ett annat språk och då få med läppsynk och sådär. Jag har ju testat det där på mig givetvis. Vi kan bara titta på hur det ser ut och lyssnar ni på podden får ni lyssna hur det ser ut. Bara jättekort här nu då.
1903. Let's step inside as we open this majestic red door. The entrance and the staircase reflects the beauty and anticipation set by the ornate facade.
Och det är när vi lyssnar på det här, och speciellt om man tittar på det, jag har ju relativt mycket skägg, får vi väl ändå jämfört med er i alla fall, så har jag en hel del skägg. Och
ja.
där ser man ganska tydligt att det här är liksom inte riktigt gjort för någon med skägg att använda det här. För det blir nästan som en cirkel runt munnen där man ser skägget liksom rör sig kring den här cirkeln. Då, så att det fungerar nog bättre om någon av er skulle göra det här som har lite mindre under munnen där. Men Jag vet att Troed har ju bland annat skrivit lite om det här de senaste dagarna och börjat testa med det här och liksom menar ju då på att Tänk i skolan, vilket fantastiskt verktyg där en föreläsare till exempel kan använda det här och även automatiskt översätta det till olika språk då, där det skulle kunna fungera bättre i situationen att ha ett annat språk för ursprungsspråk kanske för vissa elever då, som man inte normalt sett talar. Och ja, vi har väl haft de här funderingarna också här, att kunna ha flera olika, prata flera olika språk helt enkelt. Det kan ju alltid vara bra. Man tycker att man är ganska slängd på engelska, men när man jämför med att faktiskt få en riktig röst genererad på engelska på det sättet så märker man att man har lite begränsat ordförråd. Så att i vissa fall kan det nog vara bra att använda de här verktygen istället.
Mm. Men den hade inte stöd för svenska, det kan stämma va?
Det stämmer. Jag tror det är åtta större språken sådär. Så vill man testa det idag. Så vad jag gjorde i den här fallet, det var att jag läste in det här på engelska. Skickade upp det och sen bad jag den göra en engelsk version av det. Så att då fick jag lite bättre uttal och sådär. Men jag har också en version där jag pratar tyska till exempel. Och då synkar den om läpparna så att det stämmer med tyska. Då.
Har jag fel om jag säger att jag tyckte de där nio språken var stödde misstänkt lik Eleven Labs nio språk?
De första nio där?
Ja.
Är det helt otroligt att tänka att de använder Eleven Labs API-er i bakgrunden för att fixa?
Inte helt otroligt.
Nej.
Ja. Eller så använder samma träningsdata som bas så att det liksom på något sätt börjar där.
Ja.
Det kanske finns en anledning att Eleven Labs nio språk är samma som de utan att de använder samma modell då.
Jag är inte säker på att det är samma, men jag fick den känslan nu. Jag glittade på dem lite snabbt där.
Hur är det, Anders, du som har jobbat med Eleven Labs API-er och sådär? Kommer du åt även svenska och så via API-erna nu? Eller är det begränsat till de här?
Ja, absolut. Ah, nej, det är svenska och allting funkar.
Ja. Kul. Mm.
Men vi har ju lekt lite med röstkloning här nu. Om man kan säga så här, vi hade ju en kul, spännande föreläsning. Vi har haft där, Johan, där du har klonat lite röster.
Ja, det har varit väldigt mycket röstkloning senaste tiden, alltifrån vi klonade, det började väl med att jag klonade vår rektor här på Linnéuniversitetet och sen har vi fortsatt och klonat, när vi har varit ute och föreläst så har vi ju insett att det är ganska kul att klona rösten på någon, gärna i chefsposition eller i högt uppsatsposition då, och sen få den här personen att inleda med att helt enkelt presentera oss på ett väldigt trevligt sätt sådär, och också lite enkelt förklara AI och sådär. Och vi gjorde en sån idag här i stan och vi är ju så insatta, alltså vi vet ju att de här verktygen finns och vi är så vana vid att de här verktygen finns, men man inser när man sitter och tittar på publiken i det här fallet då.
Ja, jag kunde nästan inte hålla mig. Alltså,
vilka frågetecken. Och till och med den här personen då som satt med då, som vi hade klonat. Den personen tror jag inte riktigt förstod vad som hände. Sådär.
Jag fick känslan av, nu vet vi inte, frågade vi inte, men jag fick känslan av att den här personen nästan undrade, vad har vi spelat in det här? Alltså, vad, när har jag sagt detta? Ungefär.
Ja, precis. Som alltså, det här var som att jag har sagt någonstans. Ja.
Ja, för vi blev ju först introducerade. Man kan säga så här, vi var ju på, utan att nämna någonting mer specifikt, så var det en mäklarfirma, så mycket kan man säga då. Men hur den är, vi var ju där och det är klart blev introducerade av då samma person som vi också hade klonat rösten på då. Och sen så körde ju du igång, Johan, en ny. Nu idag så hälsar vi Johan och Fredrik välkomna, hälsar jag då och så vidare. Och sen ska jag ta tillfället i akt här nu och förklara för er också vad AI är. Och då, det roliga här var ju att vi gjorde en rätt teknisk avancerad ingång i vad AI är. Så att den gick in så här, bam, liksom så här artificiell
intelligens är, neurala nätverk
och så här. Så det blev väldigt kul och det var ju väldigt, för mig var det i alla fall väldigt spot on den här personen. Jag tror att de som känner den här personen väl kanske då kände att det var skillnad. Men det roliga var att de blev nog tagna, så de förstod inte riktigt vad som hände där förrän vi fick liksom förklara. Det blir lite det här att man drar ett skämt och sen får förklara vad det var som var kul med skämtet. Det var lite den känslan fick jag. Ja. Och det var ju rätt häftigt.
Ja. Ja, men det, precis. Det blev en annan effekt än vad jag hade tänkt mig. Mest för att vi körde igång den utan att tala om vad vi hade gjort då. Och vi har ju testat det där i flera olika sammanhang nu. Och det gör ju också att, ja, men eftersom det är så få som vet om att det här går att göra, så ökar ju riskerna något enormt också. Alltså, det kommer ju givetvis inte vara det första man tänker på när den där telefonen ringer och man faktiskt hör vem det är i andra änden. Då kommer man, om man inte är van vid att jobba med de här teknikerna och ha det här mitt framför näsan, så kommer man ju inte ha en aning om att, vad det är som händer. Man kommer ju inte förstå, man kommer ju vara säker på att det är den här personen som pratar liksom.
Och till och med när vi kommer och ska prata om AI och göra en sån här grej, och de är fortfarande inte riktigt säkra på om det var det eller inte, då säger det rätt mycket. Då borde man ha garden uppe åtminstone. Liksom, sådär. Mm. Där. Men vi var ju och gästade Jan Bolmensson i Rika Tillsammans-podden. Det får vi väl säga nu. Nu har vi,
det kan vi absolut.
Vi ville väl inte riktigt säga att vi kanske skulle göra det, men vi var ju faktiskt med du och jag, Johan, då i fredags förra veckan. Och då gjorde du ju en Jan Bolmesson-klon. Och jag tror att Jan, han blev nog väldigt så, va? Så här, det var så här, han slängde sig över verktyget och var någonstans börjar jag? Var kan så här? Så att det, jag tror han såg, han gick igång lite på det här att kan jag skala upp mig själv? Alltså poddandet liksom, kan jag göra en tysk variant av min podd nu och nå en ny marknad? Alltså det är ju väldigt, väldigt intressant. Jag tycker att det är så coolt. Så vi berättar om Whispering Pines, Anders, där.
Får se. Ja, det, var ju, det, jag vet, det finns ju två killar i Göteborg som läser AI-sagor. De har ganska mycket lyssnare och de hörde av sig precis efter Whispering Pines var lanserad. Och... för de ville göra en engelsk variant, men var lite, kände sig lite osäkra på just ett engelska uttal. Hur gör vi för att klona våra röster och få till det här? Så det är nog fler som är på det här tåget, tror jag.
Och vad kommer det att sluta det här med? Alltså jag kan ju inte låta bli att tänka liksom en framtid där, alltså vi kommer ju att översköljas av poddar, av liksom information nu. Eftersom det är så lätt att generera det. Ja, du har väl funderat mycket på det här, tänker jag, Anders, men jag tänker just i med Whispering Pines och sådär. Liksom. Nu är det ju fortfarande kanske att vi är i det läget att verktygen är inte tillräckligt bra för att man ska få den här personliga känslan. Men jag måste säga, för nu har jag hållit på med röstkloningen på svenska sedan den kom, i princip dag ett. Och vad kan det vara, 4 veckor sedan eller något sånt där?
Ja, något sånt kanske.
I den storleksordningen. Och nu tycker jag när man har börjat, alltså de senaste versionerna jag har gjort, som den jag genererade igår kväll, helt plötsligt så är det en mycket mer levande språk. Speciellt de första 20 sekunderna. Kör man längre genereringar så upplever jag att det sist kan den börja slira lite och bli lite osäker. Men precis i början kan den vara så jäkla bra. Och också att den lägger till så här, lite konstpauser. Den säger ofta om samma ord 2 gånger som den här typen av ord som jag precis sa. Alltså den här, mellanord och sådär. Vilket gör att språket kan bli kusligt äkta ibland. Det finns lite som den här Sparks of ADI som Microsoft hade. Kan jag börja uppleva nu Sparks of personlighet i de här AI-genererade? Det är fortfarande som så att lyssnar man på helheten i 20 sekunder så är det ofta något fel som har smugit sig in eller någonting som gör att man avslöjar det där. Men emellan så är det segment hela tiden som är kusliga liksom. Och jag menar, det är 4 veckor vi pratar om här.
Nu är det ju hemskt irriterande, men precis innan jag satt med mig micken så läste jag på nätet någon som skrev om en tjänst till dem på som var bättre än Eleven Labs. Så det får jag väl återkomma till.
Vad hette den då?
Jag har inte ens det i huvudet nu. Jag var precis slängde mig på micken här och så hade den där framför mig. Jag kan försöka leta rätt på det så länge.
Ja, typiskt. Ja, nej, det är klart att det kommer tjänster som är bättre. Det är ju lite kul så. Det är ju häftigt. Sådär. Ja. Och det är ju som vanligt, jag tänker HeyGen där, när vi har ju kört den på, nu har jag kört den på några föreläsningar, du också Johan va, där grundaren för HeyGen, det är typ en sån här Twitter-grej, jag vet inte om vi kan visa den där, du kanske har den i en presentation tillgänglig där Johan, om vi vill visa den, men det är i alla fall, då sitter grundaren för HeyGen och det är 2 stycken genererade, man säger så här, det är 2 stycken videos, nu sa jag ju, men det är 2 stycken videos, som sitter och pratar om vad ett neuralt nätverk är, eller vad generativ, eller ja, grunderna, den bara pratar. Och det är precis synkade, så den säger samma sak. Man ser, och sen brukar vi alltid så säga så, en av de här är
är AI-genererad. Och det är ju en liten halvlögn om man säger så, för bägge är ju AI-genererade. Men då, det är så svårt att se, och det är ju, så det är rätt kul, för då tror ni att det är den högra, tror ni att det är den vänstra, och det är ju jättesvårt, det går ju inte att se.
Nej.
Och det blir ju också lite, det är lite elakt också, för att bägge är ju AI-genererade. Men det är det här att det är så pass bra så att det skulle kunna varit på riktigt. För man ser händer som rör sig och man liksom, ja, men det är liksom inte det här att det är munnen som rör sig liksom bara. Nej. Och sen är resten still eller så, utan det är verkligen en levande video. Jag hade inte sett att den här var genererad eller inte. Och där är det ju inte, riktigt där är vi ju inte med de här verktygen tillgänglighets, alltså vi, mig vetligen kan vi inte komma åt de här verktygen riktigt så ännu. Men det är kanske bra också, för att det är ju lite, om du kan göra en video som är helt undetectable för åtminstone ett otränat eller till och med ett tränat öga. Alltså om du inte behöver vara liksom typ jobba på CSI för att se att det är en AI-genererad video, då är det lite farligt. Och det märker vi ju nu med Eleven Labs. Jag menar, jag har en föreläsning imorgon för kommunledningen i Kalmar. Det kan vara så att det är en viss politiker som jag har klonat här då. Och då kan man ju tycka att det är lite roligt och så, men det är ju faktiskt att det är jättelätt för mig att göra detta. Alltså det är ju buslätt. Ja. Jag bara får tag i ljudet, och särskilt public-personer och politiker och sånt, de har ju ofta varit med i någon podcast eller något rapportinslag eller på något sätt. Och helt plötsligt så har jag en röst som låter förvånande lik. Det är möjligt att närmsta familjen och de närmsta kollegorna hör skillnad, men
ja, det är lite dialekter som tvättas bort. Ja. Så har man en kraftig dialekt så är det inte säkert att den går igenom. Även om man sätter upp variationen att den ska vara väldigt varierad i modellen, så kan det fortfarande vara...
Och annars kanske man kan maskera det med den där gamla klassiska, han trodde att han pratade om micken var avstängd grejen. Så lite lavstånd, lite bur, lite brus.
Ja, precis. Ja. Det är sant. Det har du ju en poäng i, att vill man använda det på det sättet så kan man ju komma runt. Ja.
Och locker room talk.
Och du ökar trovärdigheten också dessvärre.
Så blir det ju. Ja, ja. Faktiskt.
Ja. Ja, men jag tänker Trumps locker room talker, var inte det när han stod och pratade om det ganska olämpliga saker och blev inspelad, det var väl för många år sedan. Nu är det väl ingenting som förvånar med Trump då, så det blir man ju förvånad om det inte skulle vara ett sånt snack som pågick bakom kulisserna liksom. Men,
men visst hade det släppts idag? Då hade nog Trumps första reaktion bara varit nej, det där är inte
det. Det är en helt annan deniability då.
Ja.
Ja. Ja, det går, så. It goes both ways.
Both ways, ja.
Men jag tänker på det här med detektering. Nu minns jag faktiskt inte om vi har pratat om det här i podden. Jag tror inte det, Fredrik, utan men det var en reflektion som slog dig här som du tog upp lite. Att, och jag vet att du pratade om det idag också när vi var föreläste här, men just det här med att de här verktygen nu som vi börjar se användas brett och vitt, till exempel ChatGPT, att vi börjar använda det på alla möjliga saker. Och jag tror att vi alla här har fått mejl till oss där det är ganska uppenbart att mejlet är författat med hjälp av ChatGPT. Och är det ett bra sätt att använda de här verktygen, Fredrik?
Nej, jag skulle vilja säga nej då. Och det här är nog en... Det känns som att jag hoppas inte jag har upprepat mig i podden innan. Har vi pratat om detta i podden innan?
Jag minns inte, vi måste
börja skriva. Men vi får börja göra det. För det är om en sak om man upprepar sig för sina närmsta kollegor och de tycker att man är en sån där grammofonskiva. Det får man väl leva med. Men det ska vi kanske undvika det i podden då. Men vi chansar och kör här nu då. Det är i alla fall en spaning på, jag vill säga, dem. Alltså det här att jag tror att vi har ju personer som av många skäl, eller alltså av skäl att man inte kanske har läst och inte skriv- och läskunnig i den olika nivåer, nu är jag ute på djupt vatten här. Men det finns de som inte ser skillnad på det och dem i text. Och sen finns det de som gör sig lustiga över detta. Och det enkla här är ju då att de som inte ser skillnad på detta, de skiter i vilket och bryr sig inte heller. Och det blir liksom nästan som en liten sån här klassklyfta kan jag känna, att man, ja... Men ser man det inte så, ja, då är det kanske inte något problem, men de som ser det, de ser det. Och jag tror kanske på något sätt att det blir samma sak med användning av AI då. Att de som kan använda AI, Ja, men nu tar dig Anders här. Du sitter och andas AI. Du gör ingenting annat än att leka med prompter. Och du har sett säkert mer automatgenererad text än vad de flesta människor har gjort. gissar jag. Det betyder att du får en känsla för detta som är på något sätt en magkänsla. Att du kommer kunna se och du kommer också kunna förstå när man använder det och inte använder det. Eller om du använder det så kommer du också kunna forma det så att du använder det på rätt sätt. Och där tror jag, det kommer vi se att de som använder ChatGPT och sen skriver ett mejl till och så vidare så här. Och det blir de här kanske lite platta, de blir väldigt kanske, de blir ChatGPT-iga liksom. Åh, min bästa herre och min bästa vän och du vet. Och
vänliga. Jag hoppas detta finner dig väl.
Ja. Och även om inte precis de kommer igenom så kommer det ändå vara, jag önskar ett lyckligt samarbete framöver och man så här. Men de personerna som inte ser det, alltså de använder det och tycker att åh vad bra, jag fick ju jättemycket hjälp och det är ju ett välskrivet mejl eller ett välskrivet alster. Men de förstår inte själva att detta passar inte för ändamålet. Alltså det kan vara då någon som ser det här och får det, de tänker inte åh vilket välskrivet mejl utan de tänker ChatGPT, har du inte ens orkat skriva mejlet själv? Mm. Och där, jag bara gissar att där kommer vi få se någon, vad kan man säga, AI literacy eller på något sätt att en skrivkunnighet i att använda AI. Där de som vinner på detta blir som de som förstår att de ska svara ett e-post, kanske supersnabbt, till och med felstavat. Och det kan faktiskt vara mer professionellt än det som är väldigt välskrivet, att man, den magkänslan.
Här ser man ju på en gång möjligheten för en tjänst för den som känner sig lite driftig. En normaliserad text.
Ja, varför inte? Ja, nu har du Anders en ny affärsidé. De kommer hela tiden.
Och eftersom vi är så inne, jag är fortfarande inne i mäklarbranschen här nu, så tycker jag det exemplet du tog där, det beskriver det ganska bra. Att som mäklare kanske det är ett jättebra verktyg att använda när man ska skriva objektbeskrivningar och så här. För då, det är ändå... Det ska vara en viss tonalitet och där kan man liksom använda den här verktygen på ett bra sätt. Men när man sen ska kommunicera ut någonting i en konversation man har med en klient, då kanske man inte bör använda de här verktygen. Nej. I alla fall inte rakt upp och ner. Man kan alltid få hjälp och tips och få ett andra öga såklart på det man har skrivit. Men man ska nog vara lite försiktig där, i de fallen.
Mm. Ja, och sen att man lägger tid på sånt som betyder någonting liksom, så att alltså vissa typer av texter kanske inte betyder någonting om det är AI-genererat eller inte. Då är det lite så här, vem bryr sig? Alltså det är, och jag tänker att vissa grejer så kanske jag bryr mig inte så mycket om den litterära kvaliteten om jag sitter och scrollar på Omni och kollar de senaste nyheterna. Alltså det är, där tror jag redan att man kanske använder AI eller lite rubrik, alltså vissa typer av sådana saker. Jag kan inte bry mig mindre. Men om jag läser en krönika i DN, då kanske man har lite andra krav och skulle nästan känna sig lite besviken eller till och med att, ja, då vill jag ha det här hantverket liksom. Jag vill veta att det faktiskt ligger lite tankar och kraft bakom då, som det här stenungsbakade brödet som man kan kanske gjort i något, ja. Och där, den tror jag är viktig då. Å andra sidan så kommer vi inte kunna veta om den här krönikan kanske blir bättre med AI. Så att,
Ja, men det är vi väl ganska övertygade om. Att det, om inte annat att man har haft det andra ögat som kastas på och kanske ger lite andra infallsvinklar. Och Anders, du har ju som vanligt, du har inte bara suttit uppe på nätterna och genererat massvis med musik här nu, utan... Helt plötsligt var det förra veckan så hintade du om ett ganska spännande verktyg som du satt och kodade ihop kopplat till utbildning och lärande. Berätta.
Ja, nej, det var ju, jag såg ju någon av mina döttrar här som satt med lite böcker och pluggade. Och så kände jag att det här, man kom ihåg den där tiden, man hade en massa böcker framför sig. Det var lite trögt, det var för tyvärr sista kvällen och det var rätt sent och man skulle få in det där. Så tänkte jag, kan man inte bara ta telefonen och... fota av sidorna, transkribera det, låta ett AI sammanfatta det lite lätt, är det viktigaste. Nu har du en version som den kan läsa upp vad det är, i ett poddformat om man så önskar. Så du kan lyssna igenom, men du kan också läsa. Men så sa min dotter, men kan man inte bara bli förhörd på det här också? Så då byggde jag ju en liten AI-bot. Och så började jag tänka på det, vad är det som gör en lärare egentligen? Dels ska jag ha lite koll på dig, så då börjar ni med att ställa frågor. Hur gammal du är, vad tycker du är kul och sådär. Och sen behåller den här informationen i modellen tillsammans med två andra parametrar. Och då är det framsteg som personen gör och lärarens anteckningar. Så då testar den nya sätt på dig. Vad funkar på den här eleven? Funkar det med förhör, multiple choice, berätta som en historia, lite sagor, vad det nu kan vara för något. Och det uppfinner den själv. Och så la jag in ett liten krydda att den får experimentera med sig själv och se vad som är möjligt. Och det överraskade mig en morgon när den helt plötsligt sa: god morgon Anders, vad kul att du är här. Hoppas den här kaninen mår bra. Så visade den en bild på en kanin i den här chatten. Och jag har inte lagt in något stöd för bilder.
Och då hade du tidigare sagt att den instruerat att kaniner gillar jag. Liksom. Så den visste om att du gillar
kaniner.
Ja, precis.
Den första frågan var, jag heter Anders, jag är 7 år och gillar kaniner. Ja. Så det var lite spännande. Och sen har jag också märkt att det här får ju väldigt tunga ämnen att bli tillgängliga. Så jag har ju tryckt in en rejäl batch med fotad kvantfysik på engelska. Som lärdes ut till Pelle 7 år. Som de små hoppande fotonerna. Ja. Som var ungefär som kaninprickar. Det var väldigt spännande. Ja. Jag lärde mig en massa om kvantfysik.
Ja, men det är så spännande. Och just det här också att du i verktyget, det finns i AI-utbildning, kan du gå in under någon av våra trådar där, så finns det lite screenshots på när du har visat det här. Men just det här att du kan se också liksom progressionen. Så här, okej, vad har Kalle lärt sig nu? Eller Pelle eller Jenny lärt sig här under tiden?
Hur ska jag jobba framöver och sådär? Ja. Och naturligtvis kommer ni ihåg det. Så att det är när man har skannat in sin fysikläxa, så kommer ni ihåg vilka metoder som funkar på det. Så när du skannar in din svenska, så kan du applicera de tidigare kunskaperna från fysiklektionen på hur du lär ut svenska lektionen också.
Just det. Och det här är, alltså jag tycker ju det här är superspännande. Dels ligger du ju, får vi säga nu då, Anders, rätt i tiden med att scanna av fysisk litteratur, för det verkar väl vara skolans melodi nu, att man ska gå tillbaka till böcker, lämna det digitala och gå tillbaka till böcker då, om jag förstår sittande regering rätt. Så att du ligger ju bra till där då, men då det är intressant att då tar vi tillbaka det till det digitala och visar verkligen på styrkan i att använda de här verktygen. Jag tycker det är genialt. Men som sagt, AI i utbildning, in där och kika om ni är intresserade. Jag tycker det är så fantastiska diskussioner där hela tiden som pågår. Ni hittar ju länken här i show notes också om man vill dyka in där och titta. Och det här kopplar ju lite till också den här frågan. Vi hade något uppföljningsseminarium på det här tillsammans med Kodcentrum, nu ett Zoom-möte för lärare och sådär, och jag tror vi där i den ställde den här retoriska frågan liksom: känner du som lärare att du ser och uppmärksammar varje elev i klassrummet till den liksom grad som varje elev förtjänar? Känner man att man har den tiden att sitta ner med varje elev och lära ut och hitta de här tricken som fungerar för precis varje elev? Och jag misstänker, nu är inte jag verksam i grundskolan utan i högre utbildning, men här, jag skulle ju direkt svara nej på den frågan om det kom till studenter. Har jag 120 studenter, något tusan kan inte jag sitta ner med varje student varje dag och liksom jobba med den studenten och liksom hitta precis vad som passar för den studenten. Man får göra någonting, man får måla med den breda penseln och hoppas att man träffar så många som möjligt och försöker erbjuda liksom olika sätt att lära sig, såklart. Men jag kan inte nå alla. Men det är ju det som är så häftigt här. Här kan du ju få en bot, en lärare som inte bara lär dig svenska, utan som du säger här också följer med dig genom de olika ämnena en vecka.
Liksom. Ja, jag kände det. Jag har ju en son i grundskolan som har lite svårigheter och det blir ju gärna så att när det inte hinns med, här kan du få sitta med en iPad en stund istället. Tänk om iPaden kunde ha fortsatt att lära ut här istället på ett enklare sätt. Mm. Och jag har dessutom byggt in såklart stöd för att om man inte till exempel kan läsa eller skriva, så är det ju naturligtvis så att den kan läsa upp och du kan prata in i den. Det hade ju varit lite bättre på det hela.
Ja, fantastiskt. Det blir spännande att följa den utvecklingen på jag bara utgår ifrån, Anders, att nog för att du är unik, men jag har ju svårt att tro att det inte finns andra som också jobbar på liknande idéer på olika sätt. Ja.
Det ligger i tiden, tror jag.
Ja, precis.
Ja. Ja, vad har det hänt mera på tjänstesidan då? Jag tänker Stable Audio kom ju bara för, det kan väl vara värt då. Vi har ju pratat mycket om, alltså, vi har röstkloner och video och musik har ju varit lite spännande hela tiden och det har väl inte riktigt funnits så här några jättebra tjänster, utan det har ju varit och då är det ju, dök det ju upp nu och det var ju bara, det var nog, jag tror mindre än en vecka sedan, jag tror det var fredags förra veckan här som det dök upp om jag minns rätt, kanske torsdags, mindre än en vecka sedan i alla fall, så var det ju de som har gjort Stable Diffusion, alltså den open source-modellen då som vi kan generera bilder med liksom, de har gjort Stable Audio. Och den finns ju tillgänglig nu. Och den kan ju se ut så här då, Göran. Jag har plockade. Nu kanske ljudet inte blir perfekt, men det spelar ingen roll. Ska vi se om jag kan... Ni kanske inte hör ljudet alls, eller?
Nej, dessvärre.
Nej. Jag får helt enkelt...
återkomma.
Vi får klippa in det här sen då.
Är det bara ljud eller är det sång också?
Nej, det här är bara, som jag förstår det, bara... Jag har faktiskt inte testat med sång. Jag tänker att kanske jag borde gjort. Men nej, det har jag inte gjort. 45 sekunders klipps går ju nu att göra. Och det gör man ju då genom att skriva vad man vill ha för någonting. Alltså, i detta fallet då... Epic trailer music, intense tribal percussion and bass. Nu var det... En del av de här är sådana exempeltexter som jag har plockat då. För att man ska få återigen hitta de här prompterna. För nu blir det en ny värld. Alltså det... Helt plötsligt har man har lärt sig prompta en AI som skriver text. Och sen så det här med att prompta en bildgenerering. Mm. Ja, då ska man skriva kameror och man ska poser och ljus och allting och så. Och nu är vi inne på musik här och jag kan ju för lite om musik liksom. Så att jag har fått använda lite färdiga prompter då. Mm. Men Stable Audio finns och där är det återigen, det är ju version 1.0. Jag tänker att det kommer bli så otroligt sagolikt spännande att se vad som händer inom detta ganska snart. Eller redan nu. Men vi borde ju kunna göra lite musik till våran podd, tänker jag. Vi kanske ska lägga in lite.
Jag känner, hur långt bort kan det vara egentligen? Vi har ju Eleven Labs för röster och vi har ju Voiceify för att transkribera sång egentligen och vi har ju ChatGPT för att generera texter. Det måste ju gå för ihop det där på något sätt. Få sång till det här också.
Mm. Och här är det ju, jag ska lägga in den här också, för nu hörs den förstås inte igenom här, men här är också då en AI som genererar MIDI-filer. Och det finns ju liksom öppet att få tag i då. Och det är rätt bra, kan jag bedöma. Alltså jag hade ju inte... Jag som inte är musiker, men jag hade nog inte tänkt så här att den här måste vara AI-genererad. Utan jag hade väl bara hört att det var en bra eller dålig, eller vad det nu kan vara. Och Sound Raw, det är ju en annan tjänst faktiskt som är lite mer så här konsumentaktig då. Man kan gå in och klicka och generera en hiskelig massa olika musik liksom ifrån vilket tema man vill ha och sånt. Och tror de här har något. De har API-er också, man ser till och med en knapp där uppe då, så att det kommer ju säkert bli en del som...
Och där har jag faktiskt... Soundro hade väldigt, väldigt dyrt API. Var det inte de som tog $500 i månaden eller någonting?
Ja, det var jättedyrt var det. Ja. Och här faktiskt en liten HeyGen-video som, om man, för de som nu tittar på detta då, så kan man se att det är en liten sån här HeyGen-video som genererades där också, som jag la in. Så man kan alltså lägga in och överlagra musik direkt i de här tjänsterna på saker. Det är rätt kul. Jag tycker att det här, för mig som inte är någon musikalisk, inte har det här örat eller så, så är det lite roligt att bara kunna generera musik. Alltså, precis som att jag är inte någon konstnär eller fotograf, men att få verktyget att kunna generera vackra saker liksom, med vacker natur eller liksom så här med bilder, alltså det är väldigt fascinerande och nu kan man göra det med musik, alltså bara, jag kan helt plötsligt skapa musik, jag har aldrig kunnat innan.
Vi ska göra som så då, Fredrik, för när du säger att vi ska klippa in det här så betyder det i praktiken att jag ska klippa in det här och för att göra mitt jobb någorlunda lätt, jag kommer komma hem sent ikväll nämligen, så tänker jag som så här att vi lyssnar på några av dina alster här och bara lite kort så får vi några exempel här då. Där, ja men... Det låter väl trevligt. Vi har ju, nu vet vi ju inte, för jag har ju inte klippt in det här ännu. Men absolut, ja. Vi får se vad det blir av det. Jag kan se till att det kom in lite där i alla fall som vi precis lyssnade på. Musik, ljud, video, alltså det går ju framåt med en rasande fart. Har vi någonting mer här som
går i nästa grej? Fart?
Ja. Erik, vad blir nästa grej? Titta in i framtiden, svara.
Ja, men precis. Alltså det är någonting vi kan liksom bara så här, ja men här tycker jag är kul. Alltså det är så här, det här är också så tillgängligt att ni kan köra modeller. Det här har funnits länge. Alltså GPT-4All är ett projekt som från början var ett sånt där lite obskurt GitHub-projekt och så vidare. Det är det kanske i för sig fortfarande. Det är ingen produkt som du köper. Men nu finns det ju ett grafiskt interface. Du kan ladda hem en app till din Windows, OS X eller Ubuntu och köra just det här, din textmodell lokalt på datorn, på laptopen. De har blivit så pass tillgängliga nu. Det tycker jag verkligen alla borde testa liksom. Och det som jag har sagt tidigare att då kan du köra den här utan internet och på din dator. Och det är allt ifrån några gig till lite större. Man har lite val på vilken modell man vill använda. Så då. Det är häftigt tycker jag.
Och då behöver vi ju inte tänka på det här med GDPR och liksom vart du skickar personuppgifter och dittan och dattan, för då stannar ju de förhoppningsvis, och utgår jag ifrån att någon har lite koll på om det är ett open source-projekt, att det faktiskt stannar på datorn.
Ja, och sen är det ju ett annat projekt, och det har jag sett också pratats lite om nu i våran Discord-kanal här nu, för vi har väl Tensetti där som har gått igång på detta, nu läste jag bara i dagen här då. Ja, jag satt med detta lite coolt i helgen, och ni vet ju att det har vi funnit ganska länge, och det var ju en jättestor grej när det kom. Så kom ju den här ChatGPT med Code Interpreter. Det här var en av dem, tycker jag har blivit väldigt lite fokus på det. Alltså jag tycker man har, just den biten som kanske är en av de större bitarna, har inte kanske synts lika mycket i media.
Det var nog lite otillgängligt tror jag också, sitt sätt att använda tror jag.
Men då kör den ju igång, då kan ju, det är ju egentligen bara att med Code Interpreter som numera heter Advanced Data Analysis, men det är samma produkt, då kan den ju köra kod i ChatGPT då. Och det gör den ju på en liten virtuell server med liksom lite begränsningar, inte så snabb och så då. Men den kan ändå hantera en Excel-fil och göra lite enklare grejer. Men det finns ju någonting som heter Open Interpreter. Just i talande stund här nu så är den här inte med något GUI i den uppfattningen, utan det är ett pip install interpreter och du kör den i terminalen. Du måste alltså ha Python installerat. Men det häftiga här, de håller på med ett gränssnitt, alltså en app-gränssnitt nu då. Men nu kan du integrera med ChatGPT, för du stoppar in din API-nyckel, så du har ChatGPT och du kan be den om saker och den kan exekvera kod på din dator. Och då kan man också tycka att det är lite läskigt. Men det är så här, i exemplet här nu så är det ju att, ja men, vad du än vill göra. Du är inte begränsad av kraften i den här ChatGPT:s Code Interpreter. Utan om du har 4 gigabyte med videofilmer som ligger på din dator. Och du vill ändra, vad vill säga, ljudnivån i den här videofilmen. Och kanske göra någonting annat som du vill göra lokalt. Då kan du be Open Interpreter om detta nu då. Så länge det finns verktyg som den kan programmera och använda och sånt då. Den har internet och den har ju allting som er egen dator har. Det är häftigt
faktiskt. Ja, har den inte verktyg så ber den om att få installera den dessutom.
Ja, och det här är väl den första då kan man säga. Första nya gränssnittet som vi kanske kan få. Jag tänker för att det är att integrera med macOS eller med en Windows-dator via, alltså, att den kommer ju kunna styra musen, det är klart, och den kommer kunna se vad som är på skärmen. Så vi är precis på början här av egentligen en ny typ av gränssnitt till datorn då. Så det tycker jag nog alla bör testa i alla fall då. Open Interpreter heter den.
Jag hade precis nytt av det i morse.
Ja, du har ju kört den.
Ja, jag hade hundratals filer på mitt skrivbord. Så jag sa det helt enkelt, jag har väldigt stökigt mitt skrivbord, kan du inte strukturera det? Jo, har jag ett förslag på mappstruktur? Och så sa jag, kör. Och så nu har jag mappar med dokument och skärmdumpar och bilder och filmer och sådär. Väldigt, väldigt elegant.
Ja. Men, väldigt men om vi bara...
jag har också stökigt mitt skrivbord, så jag får göra likadant.
Ja, du har en önska fråga.
Ja.
Usch, nej, det gick på under minuten som jag hade ett snyggt skrivbord. Ni menar att ni har filer på skrivbordet alltså?
Ni, ja, men det blir ju så. Nej, jag har inte mycket sånt egentligen.
Nej, men jag tänker på Fredrik. Vi har ju tidigare diskuterat och pratat om de här baby ADI och den här typen av tekniker. Är det här samma eller vad är det som skiljer här?
På sätt och vis så det finns väl likheter då. Alltså Open Interpreter blir väl mer att du har ChatGPT och sen så kan den då köra kod. Men nu tror jag nog att den gör väl också saker iterativt så att den debuggar ju sig själv. Alltså om den försöker göra någonting och sen blev det inte som den tänkte, då tar den outputen och sen försöker den förbättra. Och det blir ju ett form av agentbeteende. Alltså man kan säga att det blir ju en viss form av autonomt beteende. Mm. Men sen har du ju den agenterna som jobbar helt själva. Som vi nu tänker att vi har ju till exempel, jag kan se här. I detta fall, som du nämnde då, AutoGPT, BabyAGI, de har ju funnits ett tag nu då. Så det är ju ganska förhållandevis då gamla projekt. Jag tror de dök upp där framåt. Det var inte januari, februari, mars någonstans där. Det går ju förstås att kolla upp detta, men de har funnits med ett tag. De börjar bli ganska... Det händer hela tiden. Alltså utvecklingen är ju rätt snabb. Och den här AutoGPT, den kan ju faktiskt jobba liksom ganska mycket och ganska bra själv nu. Och då ger man ju den ett uppdrag som jag visar här nu då. Där den i detta fallet då genererar den efter ett högre mål och bryter ner och går vidare då. Ja, det är som, så jag tror vi har pratat om innan här att det är ju kanske inte helt optimal output alltid. Man får ha lite handpåläggning och man får väl se det mer som att någonting som är väldigt spännande att leka med och testa. Men det blir ganska bra, skulle jag vilja säga. Och framförallt så är det ju några verktyg som jag tycker är väldigt häftiga. Och det är ju MetaGPT, tycker jag är jättehäftig. Nu vet jag att vi har pratat lite om de här projekten tidigare då, men De är häftiga alltså, där den bygger upp ett mjukvaruutvecklingsteam som faktiskt jobbar, och även chattdev. Jag skulle säga då, det finns ett projekt som jag inte riktigt har hunnit leka så mycket med eftersom min tid är så begränsad. Jag ska gå till den så vi kan visa ett litet exempel. Det heter Agentverse. Och det här är en sån här grej som jag bara, ja, ge mig lite tid, ta bort någonting annat ifrån mitt liv så jag kan sätta mig med detta. För att jag är så intresserad av detta, men jag känner att liksom, ja, räcker inte till. Men här finns det ju, i den researchen jag har hunnit göra här nu när jag har liksom grävt mig ner lite mer i autonoma agenter och sånt. Och jag började faktiskt bygga också, så jag har ju börjat bygga detta liksom lite på egen hand. Men så finns det förstås massvis med smarta hjärnor som har byggt ramverk för det då. Och här är det som jag tycker är väldigt, väldigt intressant. Där det också är kopplat en grafikdel. Alltså att du kan bygga liksom en sån här tilemap, en 2D-karta. Alltså tänk dig då att du har de här agenterna som går omkring då. Och här är två exempel som jag tagit ifrån deras projektsida, så det här är inte jag som har kört på min dator, men där du faktiskt bygger ett software design team och de här sitter och utvecklar på varsin kant, varje sån här liten person eller agent, de kan gå och prata med varandra, och du har ju något prisoners dilemma där kan de då liksom, ja, samarbeta eller betraya, och sen så för att liksom komma ut och man kan simulera alla möjliga sorters roliga saker. Och det finns en del exempel från det här som är väldigt spännande, där du, ja, men du har till exempel en databasadministratör. Alltså du bygger istället för att bygga en funktion som, ja, men nu ska vi använda en AI för att vara en databasadministratör, så bygger du ett agentsystem där du bygger som en databasadministratör som vandrar omkring nere på ett servergolv i den här världen. Och det kommer in tickets, alltså support tickets, som då kan komma från riktiga människor. Och den här agenten är tvungen att gå till en terminal och sätta sig och faktiskt jobba med en terminal som då kan vara en riktig värld. Men den befinner sig i en, vad ska man säga, en simulerad verklighet då. Där du kan interagerar kanske med en annan då, eller så man kan ha två stycken. Och det är lite spännande tankar, tycker jag. Att vi bygger liksom programvara på ett totalt fundamentalt annorlunda sätt då. Att vi replikerar på något sätt någon sorts fysisk plats också. Och vad nu det ger för någonting vet inte jag, men jag tycker det är spännande. Och om inte annat bara sitta och titta på de här grejerna. Jag kört den där, det projektet som kom ut i våras, den här Generative Agents Interactive Simulacra of Human Behavior, den kom ju i tidigare år, där man tittade på den här Smallville. Vi har pratat om den här tidigare, men det är 25 stycken autonoma agenter som går omkring day-to-day lives i sin lilla Smallville då. Någon är kaféägare och någon går till något annat jobb och så vidare. Den här har de ju släppt open source kodbasen till, och det går att köra den här på datorn. Och det som ni ser på skärmen nu är ju, jag kör det här projektet, och det är, vad ska man säga, det är spännande. Så här kan ni se backend-sidan här nu när man kan se då att nu är det, i detta fallet så sover Isabella liksom, och ja. Och men, de integrerar med varandra.
Fredrik, jag tänker här, och Anders, du var också med och byggde webb på 90-talet. Och jag menar, klassiken då, och jag kan inte säga ett exakt år här, men när vi pratar 95, 96, 97, när man skulle bygga den första företagswebbplatsen då för det här företaget, det var ju att man skulle efterlikna verkligheten. Så att ofta var hemsidan, det var att man kom fram till en sån här information desk som är det första man möter i företaget, och så kunde man där liksom klicka på datorn om man ville skicka ett mejl, eller så kunde man klicka på den här prislistan som låg på desken om man ville få upp en prislista. Vi hade någon form av, vi hade inte riktigt förstått det här med vad webben kunde vara, så att vi hade ett stort behov av att liksom efterlikna den fysiska verkligheten för att liksom överbrygga det där. Det där fanns ju kvar i några år, och sen insåg man att, men vänta nu, webben kan nog stå för sig själv, det behöver liksom inte efterlikna det gamla. Här får jag lite samma känsla nu, att egentligen det här du visar med de här små 2D-avatarerna som springer runt och databasadministratören som går till en terminal och sådär, det är egentligen bara ett sätt för oss att förstå agenter egentligen. Alltså agenten skulle ju vara mycket bättre lämpad att bara jobba på i ett bakgrundsprocess som vi inte överhuvudtaget ser, och det skulle gå snabbare. Men här, för att göra det begripligt för oss och koppla det mot den verkligheten som finns, så behöver vi liksom se agenterna. Men det är ju jättespännande, för att det gör ju att man lär sig en massa i processen här.
Mm. Ja, nej, men det är spännande är det, och framförallt så är det ju, ja, jag tänker att det kan nog komma väldigt mycket spännande liksom utifrån den här typen av ramverk. Om inte annat så är det ju spännande, och spelbranschen absolut är det ju jättespännande när du kan liksom bygga generativa färder som blir unika varje gång. Vi har pratat om det innan. Det tror jag det är en jättespännande utveckling. Men också jag tänker inom undervisning och skolvärlden och sånt då, att vi kan ju faktiskt testa massa filosofiska idéer och låta dem spela ut. Och alltså vad händer om liksom, och det som du sa innan där, att vi kan ju prata, Johan, vi kan ju prata med Aristoteles om vi vill det. Vi skulle ju också kunna bygga en värld där vi liksom befinner oss i den här världen, och den liksom med generativ AI faktiskt kan gå in och prata med Platon eller bygga den här grottan då som Platon har som en sån där om en spegling av den fysiska världen då, när de sitter i den här grottan och tittar på skuggorna som går förbi då. När man pratar om, vad heter begreppet här i idévärlden? Nu är jag lite djupt ute här på min filosofi.
Men det är ju filosofen i gänget, Fredrik.
Så att, ja, den precis. Nej, men det är ju ett klassiskt exempel från Platons filosofi är ju där, att om du har ett gäng människor som sitter instängda i en grotta, och det enda de kan se är skuggorna på den här grottväggen av den verkligheten som är utanför. De sitter då fastkedjade eller vad det nu kan vara då. Det är det enda de vet. Liksom. De kan bara se skuggorna av liksom den här. Och om det kommer då, om det då skulle vandra ut en person ifrån den här grottan då, komma ut i den verkliga världen och sen berätta då om att ja, men det finns faktiskt liksom, det finns träd och det finns ljus och det finns färger och en och andra. Sen kommer den tillbaka och försöker berätta det för sina grottkompisar där inne som har suttit i det här, och det enda de vet är det. Ja, hur blir den personen mottagen? Är det på riktigt eller inte eller så? Det finns mer djup i det här filosofin då, men det är ett exempel i alla fall.
Ja. Jag har en tanke där också. Det kanske blir en lång diskussion här nu då, men jag tänker det kan väl vara värt att lyfta, för att
Så här, vi har tidigare pratat om det här allt genererat och vi börjar se att det går åt det hållet. Liksom, att mer och mer material blir genererat och så vidare. Vi kan släppa den tanken. Men när man nu börjat fundera lite på det här med underhållning och kommit på mig själv liksom att jag menar, vi är samma ålder ungefär. Det betyder att vi växte upp med Arkiv X på tvn på, nu minns jag inte vilken dag det var, men det var liksom när man kom till skolan dagen efter ett arkivexavsnitt, då kunde man prata med vem som helst. Alla hade tittat på liksom det där arkivexavsnittet. Det var liksom, det var det man gjorde. Sen har vi ju gått mot Netflix och liksom det bara exploderar, en innehållsexplosion egentligen av content. Och nu kan man leva i sin egen bubbla, tycker jag, om liksom japansk anime. Ja, men då finns det nästan streamingtjänster bara liksom fokuserat på det, men det är fortfarande ändå innehåll som är genererat och ses av väldigt många människor. Och man kanske ändå fortfarande tittar på samma tv-serie. Vi kanske alla följer en specifik. Game of Thrones var ju typexemplet, liksom, där man ändå fortfarande kunde liksom hålla en diskussion kring kaffebordet kring senaste avsnittet och sådär. Min tanke här nu är ju att nästa, alltså det steg som håller på att hända nu, det är att det börjar bli så mycket liksom content och så många världar här, så att man går in lite i sin och tycker vi om Star Wars så är det där jag håller mig, och då kan jag diskutera det i forum kring Star Wars och så. Men när man nu tittar på vart det verkar, så det diskuteras ju redan det här liksom, ja, men jag kanske vill att Tom Hanks ska vara huvudfiguren i liksom de här berättelserna, för jag tycker om han som skådis, och vi kommer säkert att se den typen av tjänster. Vi kan ju, det är ju bara titta på Storytel då till exempel, som har, du kan få vilken AI-uppläsare du vill på vissa av böckerna då, och liksom, ja, men jag vill ha den här AI-uppläsaren för jag gillar den, och då kör jag den på alla böcker för det blir liksom, det blir bra sådär. Att vi kommer att landa in i det är liksom nästa steg här, att vi kan påverka det innehållet på det sättet genom att byta ut röster, skådisar och så vidare. Nästa steg är ju att vi också kan börja se handlingar som kommer att ta olika vägar beroende på vad vi har för preferenser, vad vi har för val. Och då börjar vi ju liksom hamna i det här att vi kommer få unikt content var och en av oss. Och det är ju egentligen inte långt ifrån var vi befinner oss när vi spelar spel och om vi tittar på.
Men det är inte Netflix det för några år sedan med Black Mirror-filmen. Ett sånt avsnitt man kunde välja.
Ja, men du ser. Ett litet experiment i alla fall. Ja,
men det var en film faktiskt på någon en och en halv timme. Med en väldigt massa utvecklingar och slut. Man kunde klicka runt med den.
Och jag menar, tar vi och tittar i spelbranschen nu, så det hetaste spelet precis just nu, det är ju Baldur's Gate, eventuellt också Starfield. Men Baldur's Gate är det väldigt, väldigt många som pratar om, kopplat till rollspel. Om man tycker om att spela rollspel så har man säkert testat på, eller i alla fall känner till Baldur's Gate. Och i Baldur's Gate tror jag de har, nu minns jag inte siffran, om det är 17 000 eller 70 000. Jag tror det är 17 000 olika slut på liksom på spelet. Det betyder ju att i princip kommer vi att få ett unikt slut per användare som vi pratar med, så att vi kommer hela tiden att ha unika upplevelser i det här spelet. Och drar vi den där linjen ytterligare, så tror jag att vi kommer att börja landa in i en värld. Vi ser Apple Vision som kommer att presenteras nästa år, där vi kan gå in i de här virtuella världarna. Och varför inte gå in i, om jag gillar Game of Thrones, varför inte gå in i Game of Thrones-världen och helt enkelt leva lite i den världen. Och är jag den här äventyrliga människan, ja, men då kanske jag tar rygg på en karaktär där och liksom ger mig ut för och liksom utforska världen bakom väggen eller något sånt här. Medan vissa kanske är lite mer Minecraftiga och vill stanna hemma och putsa lite på byggnaden och se till att korna har det bra och liksom sådär. Alltså att vi börjar få de här världarna som vi kan bara leva i och generera vårt eget innehåll. Det tror jag kommer att bli en sån här stor bit som kommer, och då kommer inte diskussionen att vara liksom att man har sett samma sak, utan man skapar sitt unika innehåll och kan diskutera det med kollegorna på kafferasten istället. Oh, vet du vad som hände när jag, och så vidare. Jag tror det kommer bli jättespännande, och jag har nog aldrig varit så pepp på liksom Apple Vision eller Vision Pro, eller vad är det, Meta släpper sitt Quest 3, är det det?
Ja, 3 är det kanske, ja.
3, ja, men som är på gång nu, och jag tror inte vi har, alltså, har man inte testat VR, så är det lätt att
och kasta bort det där, speciellt om man testade VR för några år sedan. För det går så himla snabbt utvecklingen där med, och jag tror att det är väl vissa som har varit nu och testat Vision Pro. Jag tror att det finns lite testex och sådär. Jag läste om någon som hade åkt till, jag tror det var ett lokalt IT-företag som hade åkt och testat på lite för att se vad det lutar. Och det verkar väldigt, väldigt spännande. Jag tror att det där kommer att bli klockrent. Nu finns det också stöd, såg jag, i Unreal Engine 5 för att generera saker till Mac Silicon och då också Vision Pro. Och bara utvecklingen, jag skulle kunna prata länge om utvecklingen på Unreal-sidan, för där, de har ju fått stöd för det här, jag kan ha nämnt det tidigare, Nanites, som gör att det går att, tidigare när vi hade objekt som skulle skapa sin 3D-miljö, så har man polygoner, och då kanske en får göra en telefon som ser bra ut på nära håll, så kanske man har, jag vet inte, 10 000 polygoner eller någonting sånt här. Och det här gör ju att generera upp en verklighet med löv och allting med miljarder polygoner, datorn klarar helt enkelt inte av det, men nu har man tagit fram något som heter Nanites som optimerar det här på ett fantastiskt sätt, vilket gör att du kan egentligen ha oändlig upplösning på allting du genererar inuti Unreal Engine. Du kan ha en hel skog med löv där varje enskilt löv är liksom verkligen har 10 000 polygoner så här, som är liksom hur fint som helst, men du kan fortfarande zooma ut och få se hela skogen på ett fantastiskt naturligt sätt. Och de släppte det precis i veckan nu att man också kan bygga landskap och så med det här, och det ser galet bra ut. Alltså, det ser verkligare ut än verkligheten i många fall. Och det där kommer vi då kunna uppleva inuti Vision Pro eller också Metas Quest 3 här väldigt, väldigt snart. Så jag ser fram emot allt som kommer här framöver.
Mm. Befinner vi oss i en simulering, Johan?
Pass.
Det är
högst troligt nej, men ja.
Ja, men jag menar när vi kan simulera
det, att det är oroväckande sannolikt att vi befinner oss i en.
Om vi nu kan generera, om vi bara säger att ja, men nu börjar det hända grejer här, att vi kan få, jag menar, vi har ju under många år nu tyckt att datorspelen blir bättre och bättre och bättre och bättre, och nu kommer vi ju till, det var ju något spel, också det tror jag vi har pratat om innan, men det var väl något spel som demades på YouTube eller Twitter, där det var någon polis, någon bodycam footage liksom, och man gick in och sköt, och det var så då, i first person shooter, som såg så pass verkligt ut att det här hade kunnat vara vilken sån här polis bodycam som helst som hade visats på nyheterna, det var på den nivån. Alltså det redan där är vi ju idag, och datorspelen är ju bra. När detta är så bra att det inte går att se skillnad mot den riktiga verkligheten, så kan man ju fråga sig om inte, ja.
Pass. jag tycker så här, jag är inte en religiös människa, men jag tycker simuleringsteorin är ändå intressant att grutta ner sig i så här. Det finns, den tilltalar mig på något sätt, men...
Men man tänker så att vi går åt det hållet, att det blir, vi kan inte se skillnad på verklighet och simulering. Och vad är det som talar för att vi generation 1 är en sån simulering? Eller det blir en oändlig nivå av simuleringar till slut.
Ja, precis. Och det är väl det som talar, det är det du säger där som talar emot att vi lever i en simulering. Om det finns ett oändligt antal och det bara är en av de här då som inte ännu har kommit fram till nästa steg. Att den sista i den här oändliga loopen skulle vara vi. Det är det som talar emot egentligen att vi lever i en simulering.
Kanske. Ja. Eller så talar det för att vi befinner oss på någon av alla stegen.
Absolut, det kanske är, exakt, precis, det är här någonstans man frös, för det var här vi hade lekt där, och sen går det liksom, ja. Så,
ja, nej, men jag tror vi får gräva ner oss i ett avsnitt på detta, men jag har fortfarande inte läst klart David Chalmers bok Virtuella världar, där jag, återigen det här med tiden, ställer till det. Kunde vi inte ha mer tid, det hade varit bra. Eller vad skulle det hade blivit lika mycket ändå.
Det vi behöver.
Ja. Du som är bra på jailbreaking, Anders, skulle inte du kunna jailbreaka den simuleringen vi är inne i och sen så bara ändra du så att vi har 30 timmar på ett dygn? Det jag skulle vara ganska praktiskt. Jag tror inte det.
Nej.
Har du försökt?
Nej.
Nej, det skulle jag se. Man ska inte säga nej för man har försökt. Nej,
ja. Ja. Bandersnatch heter förresten det avsnittet när man kunde välja slut på Netflix. Det kom 2018.
Och jag har faktiskt inte sett just det av någon konstig anledning. Jag har sett alla, men inte just det. Så att,
och det funkar inte, då på Apple TV, utan du var tvungen att gå via någon webbklient.
Det är nog därför inte jag sett det då.
Ja, den gick ju som ett vanligt avsnitt och gick den standardvägen igenom när man såg det på en Apple TV. Det kan ha ändrat sig.
Ja, spännande. Vi är ju lite så här, eller i alla fall jag och Fredrik är ju lite så här Apple fanboyiga ibland om man sitter upp och tittar på event och sådär. Och de hade ju ett event sen vi poddade sist, Apple då. Det var väl inga revolutionerande nyheter där. Det man kan koppla till de här diskussionerna som vi har haft, det är ju att man ser att de fortsätter att bygga på att ha chip i sina enheter som är... De nämnde faktiskt ordet Transformers på det här eventet. Det var nog första gången jag har hört Apple säga någonting kopplat till generativ AI, men att de här chippen då är redo att köra Transformer-modeller på olika sätt. De sa inte mycket mer än att Siri har blivit lite bättre och körs lokalt på enheten. Va? Och det är ju också en indikation på att det kanske faktiskt, det här vi har funderat kring, om inte Apple kommer att ta det här och köra mycket, mycket mer lokalt än vad de andra bolagen kommer att göra.
Mm. Det är deras USP.
Vi såg också att iPhone Pro-modellerna som levereras med 3 linser på kameran då kommer att kunna spela in i vad heter det? Stereoskopisk vy, alltså 3D-vy som vi gör med 2 ögon för att vara förberedd för Apple Vision Pro. Även där då att du kan spela in filmer redan med den här telefonen, sen kan du titta på dem i ett headset och få djupbitarna där. Nu visar de inte längre att det var någon födelsedagsparty och pappan stod och filmade, utan nu var det mer bara någonting annat. Så de har tagit
det lite backlash kritiken på den
där. Ja, jag tror det. Att liksom lev i nuet istället. Ja, men annars tror jag inte det var så mycket mer att rapportera från det, va? Eller har jag missat något eller glömt något? Jag har inte kopplat till vad
Nej, inte som jag tänker på just nu i alla fall.
Okej, på tal om att tipsa om tjänster här, är en grej som jag kan tycka, alltså bara senaste veckan så har jag faktiskt betalt för ett pro-konto på Perplexity. Och den har varit lite bra för att den kan du ladda upp väldigt stora, nästan, jag vet inte vad begränsningen är, men pdf-filer. Den har också Claude 2 inbyggd, så att du kan välja mellan GPT-4 och Claude 2. För nu börjar ju Claude 2 bli lite begränsad, du måste ju, men Perplexity har det. Och du kan också använda den som en chat-GPT i den meningen att du kan ju ställa den på focus och write, och då går den inte ut och söker på någonting, utan då använder man den. Den är fortfarande inte samma upplevelse som ChatGPT. Men en grej som är lite rolig, det är när man ska uppdatera slides, alltså sådär, så är Perplexity ganska bra, för då kan du bara säga jag vill uppdatera den här informationen, och sen klipper du in hela informationen och sen pang, ut, och då går den in och söker och tar, och sen du vet så här, den är en bra tidsbesparare faktiskt, just när man jobbar med slide decks och sådana grejer då.
Den har en viss begränsning har jag märkt. Jag hade en person jag hjälpte där som ville ha lite data undersökt, så jag körde in i Perplexity. Den körde faktiskt fast på det. Det var ju då en 11 gig stor CSV-fil.
11 gig, ja okej. Okay. Det var
som man brukar ha.
Ja.
Om vattenflöden. Så det blev, den gick ju, ja, den blev aldrig klar. Den verkar ha sina begränsningar.
Hur vet du det? Hur länge väntar du?
2 dagar.
Okej, okay. Ja, då får vi. Hur mycket kostade det på ditt konto kan man ju fundera på också då.
Ja, det har jag inte funderat
på. Vågat titta på, nej precis. Nej. Ja, kul. Ja, men det händer ju saker hela tiden. Jag tänker som så här, Fredrik, du sa att det är ont om tid. Det har vi allihopa. Vi försöker nu samla oss en gång i veckan. Nu missade vi förra veckan här på grund av att det var en helt galen vecka på alla håll och kanter. Men nu vet jag ju faktiskt redan att vi har redan en tid planerad nästa vecka, för då vi kommer ha med en gäst som kan vara bekant. Speciellt om du kanske har hängt lite i AI-utbildning, Discorden. Så att nästa vecka så har vi med en gäst. Är planen i alla fall, sen kan det alltid finnas hinder, men vi hoppas på det i alla fall, att vi kan få till det nästa vecka. Ja, med det, Fredrik, du har ju alltid mer att säga, så jag ska inte fråga om du har någonting mer, för då har du ju det, men har du någonting mer, Fredrik?
Nej, jag tror det är bra då.
Det var ledande. Så, ja. Ska vi också inleda som vi började med lite skönsång? Ska jag lägga på någonting, Anders, som du har testat som inte blev riktigt lika bra kanske? Så får vi se vad det blir.
Jag tycker att du gör.
Toppen. Ja, men med det säger vi alla, ha en fantastiskt trevlig vecka, så ses vi snart igen. Hej på er.
Hej. Hej då.
Should stay, I would only be in your way. So I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And taking with me, so goodbye.